Välkommen till Sommar i P1 med Tilde Addenbrook. Hjälparbetaren om att lämna tryggheten och flytta till Ukraina mitt under brinnande krig.
Vi är i en liten by i östra Ukraina. Byn är hårt ansatt av både ryska och ukrainska trupper. Vad vi gör här kan man verkligen fråga sig. Framför oss står en envis liten dam. Jag försöker mig på en min som jag tänker ska vara bestämd, men ändå vänligt inbjudande. Min kollega tillika tolk, som förstår exakt allt vad damen säger, ser ut som att han ska explodera av frustration. Damen avslutar sitt lilla tal. Som ni förstår, med tanke på hur bra det går med planteringarna, så kan jag inte lämna. Nej, inte ens fast min dotter är på sjukhus. Det passar verkligen illa. Alldeles nära oss mullrar ukrainskt artilleri. Den tid då hon hade kunnat lämna under riskfria och ordnade former är sedan länge förbi. Den lilla damen ser bestämd ut. Jag tänker på hennes dotter som ligger på sjukhus med splitterskador som hon fått just i den där trädgården som tydligen blommat så fint. Om inte dotterns önskan att hennes mamma ska komma och vara med henne på sjukhus kan motivera henne att åka, vilken chans har vi? Min kollega tappar tålamodet. Jag kan förstå. Han har gjort fler evakueringar än jag. Han vet att det kanske inte blir någon nästa gång. Det här kan vara hennes sista chans att komma helskinnad härifrån. Men hon är tydligen villig att offra det för några tomatplantor. Han drar iväg en hyfsat lång salva på ryska. Jag förstår inte exakt vad han säger, men budskapet kan inte misstas. Hur tänker du? Man skulle kunna tro att den lilla damen skulle ta illa upp och kanske bli ledsen. Men då vet man inte mycket om ukrainska damer. Ett senigt finger vaggar i luften. Unge man, så talar du inte till mig. En annan dag och en annan plats. På vägen in mellan två hyreslängor passerar vi två färska gravar. Det är två de boende från hyreshusen som ligger där. För en vecka sedan dog de av splitterskador. Vad jag förstår var de ute och letade efter vatten. Grannarna som bor kvar kommer ut och möter oss. Jag pekar på gravarna. Är det inte dags att lämna nu ändå? De skakar på huvudet. En kvinna säger vänligt att det nog ska lugna ner sig snart. Vi kanske åker om ett par veckor eller så. Stannar ni på middag? Det lugnar inte ner sig. Det blir mycket värre. Och jag ser henne inte igen. En ny dag. Vi är i Kupiansk. Vi ska lämna förnödenheter, men vi ska också erbjuda människorna en väg ut. Just denna dag är relativt lugn. Vi hör ljudet av tunga strider på andra sidan stan. Det blir som det ofta blir. Det drar ut på tiden. När vi kommer till det sista kvarteret är vi nära områdena där strider rasar. Vi börjar lasta av. Det är en solig dag med några moln. Jag hinner tänka att solen skiner så märkligt på fasaden när det smäller till. Rejält. Ljusskenet var inte solen utan en raket. Den slår ner i den delen av den långa hyreslängan som är längst ifrån oss. Vi är i en ände, den slår ner i den andra. Vi har med andra ord tur. Alla duckar bakom allt möjligt. Bitar av huset flyger bort till oss och studsar från biltaken. Vi har med oss två minibussar. Man skulle kunna tro att de skulle vara fulla med människor som vill lämna. I alla fall nu när vi var så nära att stryka med. Men nej. En liten, trött och tunn kattunge som somnar som en stock i vår bil är den enda som vill lämna Kupiansk med oss den dagen. Must talk in every telephone, get eaten off the web. Must rip out all the epilogues from the books that we have read. Into the ear of every anarchist that sleeps but doesn't dream. We must sing, we must sing, we must sing. It'll go like this, alright. While my mother waters plants, my father loads his gun. He's
says death will give us back to God, just like the setting sun is returned to the lonesome ocean.
Ett av de första besöken hos människor i utsatta områden gjorde jag och två kollegor i maj förra året. I utkanten av Kiev, i närheten av Butcha, besökte vi ett äldre par och deras barnbarn. Paret vi mötte hade bott med ryska soldater precis in på knuten. De beskrev hur de ryska soldaterna terroriserade dem, hur deras granne sköts i ryggen när han skulle cykla från byn för att skaffa mat. Mannen i det äldre paret fick smyga ut sent på natten och stjäla mat av de ryska soldaterna. Det fanns helt enkelt inget annat sätt att få något att äta. En kväll tog de ut honom i skogen. Han förstod att de skulle döda honom. Men när de förstod att han tjänstgjort i den sovjetiska armén i sin ungdom bestämde de sig för att skona honom. Mannen skakade på huvudet. De här pojkarna var inte ens födda när Sovjet föll. Helt otroligt. Sedan ville han visa oss Butcha. Vi skruvade på oss. Ingen av oss ville vara någon slags krigsturister och vi hade inte med oss någonting till människorna där. Men han ville så gärna visa. Ni måste se det så att ni kan berätta. Det var första gången jag såg förstörelse på riktigt. Svårt eldskadade hyreshus, sönderskjutna bilar, mer eller mindre totalförstörda villor. Vår vän berättade hur människor slets ur bilar och avrättades på öppen gata. Många barnfamiljer och äldre stannade inne i hopp om att om de bara höll sig ur vägen så skulle de skonas. Men ryska stridsvagnar sköt rakt in i husen, försökte inte ens undersöka om det fanns civila där inne. Jag kände skam. Vi var där alldeles för sent. När människorna behövde oss som mest var vi någon annanstans, i trygghet. Men nu, när faran var över, då dök vi upp. Det här är förstås bara ett sätt att se det på. Man kan också se det som att vi var snabbt på plats för att hjälpa till med återuppbyggandet. Men det var inte min känsla. Och jag ville aldrig känna så igen. Jag heter Tilde Erdenbruck. Jag är 31 år gammal och jag har varit i Ukraina i över ett år nu. Jag hade ingen tidigare erfarenhet av hjälparbete när jag åkte ner. Innan jobbade jag i en te- och kaffehandel och tänkte nog att jag skulle vara på plats i Ukraina en månad eller två. När jag åkte dit var det främsta skälet att jag ville vara till hjälp. Varken mer eller mindre än så. Jag sökte ingen spänning eller adrenalinkick och jag trivdes fint med mitt liv i Sverige. Jag snöar gärna in på saker och över tid har det varit alla möjliga saker jag fastnat vid. Mest hästar. Hästar har förmodligen fostrat och format mig mer än de flesta kontakter med människor. Och det är nog hästarna jag saknar mest när jag är i Ukraina. Jag är uppfostrad till att varje problem har sin lösning. Så jag går på riktigt runt och tror det. Att inga problem är olösliga. Förutom döden förstås. Och det är för övrigt mitt enda problem med just döden. Jag trivs väldigt bra själv. När jag var liten och gick på förskola kontaktade personalen min mamma. De var oroade för att jag så gärna lekte själv. Vad bra, sa mamma. Det är bra att kunna hålla sig själv i sällskap. Kanske inte den reaktion de hade väntat sig. Det är förstås en stor skillnad på att vara själv och ensam. Men kanske är det att jag är självständig som gjort att jag klarat mig så bra här. Jag har inte så stort behov av ett team, eller ett hem, eller ett sammanhang som bygger på andra människor. Jag har alltid gillat att diskutera. Tycka saker. Jag har otroligt svårt för orättvisor och det verkar som att jag bara måste ha en åsikt om allt. Jag kan läsa ett rum. Det är bara det att jag inte nödvändigtvis bryr mig så mycket om vad avläsningen visar. Grupptryck verkar inte bita så vidare värst bra på mig och har jag en fråga så kommer jag att ställa den. Något slags svart bälte i dålig stämning. Ibland undrar jag om jag måste vara så jobbig. Kunde jag inte bara släppa det ibland? Låta saker passera? Säga ja fast jag egentligen tycker nej? Säga nej fast jag egentligen tycker ja? Det skulle onekligen göra livet lättare, både för mig och min omgivning. Jag gör det jag kan, Men ibland kan jag inte göra någonting. Som när vi var i ett safe house en bit från fronten. Vår vän är ett gruppbefäl och han är märkt av krig. Hans blick är glasartad, ständigt frånvarande. Vi lämnar ett elverk. Deras gamla har klappat ihop. Och utan det kan de varken kommunicera med soldaterna ute i fält eller sina befäl. Eller ladda sina telefoner, powerbanks, drönare och Starlink. Satellitsystemet som gör att de har internet även vid fronten i det här kriget. De kan inte heller kommunicera hem att de inte är döda än. Just nu trycker ryssarna på gång på gång. Anfallen är dåligt strukturerade, men även ett dåligt anfall dödar och måste bekämpas. Det mullrar alldeles nära. Min vän gruppbefälet stressar runt, fast besluten att bjuda oss på te. Vad kan jag hjälpa dig med, säger jag. I mitt huvud har jag redan börjat producera svar som jag sedan ska agera på. Han stannar upp. Nej, Tilde, vi har så vi klarar oss. Det enda är att jag är så fruktansvärt trött. Han lägger sitt ansikte i sina händer. Jag tror att han ska börja gråta. Det enda jag inte kan ge honom. Vila, fred och framförallt frihet. Jag tänker ofta på om jag hjälper rätt personer. Kunde jag ha hjälpt dem bättre eller mer? Nästan aldrig är jag nöjd. Och det finns en slags ro i det också. Det finns såklart ukrainare som är rysssympatisörer, som av ett eller annat skäl tänker sig att det blir bättre om Ukraina blir ryskt. Oftast är det äldre personer som resonerar så. De lyssnar på ryska medier och verkar drömma sig bort. Ibland tror jag att de blandar ihop känslan av att vara ung och ha framtiden för sig med att tillhöra Sovjet. Att de i själva verket saknar sin ungdom. En del stannar av ren princip. De menar att det här är Ukraina och det är inte de som ska flytta på sig. Att inte lämna blir en motståndshandling i sig. En hållning man absolut kan sympatisera med, men som ibland är otroligt frustrerande. Ukrainare överlag är stolta och envisa. En liten dam i ett litet hus. Hennes hus är i princip det enda som är kvar i kvarteret. Några soldater knackar på. De vill erbjuda henne hjälp därifrån. Den lilla damen säger ett bestämt nej. Hon ska först vänta tills någon har köpt hennes jätter. Soldaterna försöker resonera med henne, men hon viker sig inte en tum. Det här är två jättefina jätter, jag lämnar dem inte. Fem soldater mot en liten tant. Slaget är vunnet innan det ens är påbörjat. Soldaterna viker sig. Jaha, men hur mycket ska du ha för jätterna då? Damen är inte sämre än att hon tar bra betalt. Sen kan de åka. Soldaterna ringer mig och berättar entusiastiskt att de har skaffat husdjur. Så fint, säger jag. Har ni någon erfarenhet av getter? De kan vara rätt jobbiga. Soldaterna viftar bort det. Nej, nej, det här blir toppen. De kan beta på baksidan av vår bas. Jag tänker att det här är inte det sista jag hört om detta. Och mycket riktigt. Getterna löper sedan amok på basen, knager sönder kablar och rymmer. Soldaterna får ideligen bära ner jätterna från en stor sten som de tycker om att stå på. Det tar en vecka, sen får jag ett samtal. Du vet inte om något skyddat boende här i närheten? För jätter alltså. Det här håller inte. Vi bor i Kramatorsk. Det är en ganska liten stad som sitter ihop med en annan ganska liten stad, Sloviansk. Grannstäderna Lyman, Bakhmut och Chasivjar har alla förstörts helt eller delvis av ryssarna. och det verkar som att ambitionen från deras sida är att Kramatorsk ska gå samma öde till mötes. I början av året sov jag i ett rum på ett militärsjukhus. På nätterna vaggade ljudet av den strida strömmen av ambulanser mig till sömns. På morgnarna låg som en märklig snö på marken utanför entrén. Resterna av blodiga förband. Numera har vi en egen lägenhet och ett litet lager som vi utgår ifrån. Jag jobbar för organisationen Blågula bilen. Främst ordnar vi fordon till olika militära förband. Till en början var det bara lastbilar, men nu är det pickupper, suffar och kort sagt allt annat som är fyrhjulsdrivet. Min morfar var läkare på en vårdcentral och mamma är psykolog inom barnpsykiatrin. Kanske det är därför det är så viktigt för mig att göra det man kan för andra. Inte för att få belöningar eller andras uppskattning, utan för att det helt enkelt är rätt. Om jag kan, varför skulle jag inte hjälpa? Min roll är att vara på plats, samordna och distribuera de donationer vi får och den utrustning vi köpt till soldaterna. Att bo där har stora fördelar, inte minst när det handlar om att bygga förtroende. Man kan se det på olika sätt. Jag ser det som att jag är den privilegierade. Jag kan lämna när jag vill. Det kan inte soldaterna jag arbetar med. De ser det som att jag inte behöver vara här, men väljer att vara det ändå. De ser en solidaritetshandling som de för all del oftast tycker är vansinne, men som betyder mycket för dem. Ibland kallar jag dem för mina soldater, men det finns såklart ingen skyldighet för dem att ha ett samarbete. Det är ett ömsesidigt förtroende som byggts över tid för att vi är på plats. Vi försöker hjälpa dem så gott vi kan med det som behövs. Allt från strumpor till drönare till mat. Redan från början stöttade vi i huvudsak militären. I min värld är det rationellt. Det samhälle vi alla vill ha är inte möjligt med Ryssland som ockupationsmakt. Så länge Ryssland fortsätter att angripa Ukraina så kommer humanitär hjälp vara symptombehandling och inte bot. Det betyder inte att det är meningslöst att hjälpa civilbefolkningen. Tvärtom. Alla och all hjälp behövs. Men det är först när Ukraina är fritt som det verkliga återuppbyggandet kan börja. Därför är det viktigast för mig att hjälpa militären. Det finns andra grupper som också arbetar med att hjälpa militären, men de flesta verkar anse det mer gångbart att arbeta mest civilt. Det finns också volontärer och organisationer som beter sig illa, som sviker förtroenden, inte levererar som de lovat eller kräver troféer från fält i utbyte mot saker de vet att soldaterna desperat behöver. De verkar se det här som ett utmärkt tillfälle att bygga sitt personliga varumärke. Det är skamligt. I början trodde jag att det skulle vara en nackdel att vara kvinna här. Och visst kan det vara det ibland. Men aldrig i kontakten med soldaterna. Jag har aldrig blivit bemött med något annat än stor respekt och mycket vänlighet av någon ukrainsk soldat. Att vara kvinna har sina fördelar också. Jag får tillträde till rum som jag märker att mina manliga kollegor inte lika lätt släpps in i. Soldaterna berättar för mig vad de är rädda för, vad de oroar sig för. De berättar om sin saknad, efter sina barn, eller sin mamma, eller bara en framtid. De visar mig bilder, ofta av familjemedlemmar, men lika ofta av sig själva. Det slår mig varje gång att de åldras så fort. Ett foto kan vara taget för 2 år sedan, men jag skulle kunna svära på att de åldrats minst 10 år på den tiden. De kan berätta om drömmar och planer de hade innan kriget, men ytterst få pratar om drömmar de har nu. Det blir många levnadsöden. Jag försöker att vara så närvarande jag kan. Men jag försöker att inte minnas för väl. Om jag skulle känna varje människoöde fullt ut och känna varje förlust, så tvivlar jag på att jag skulle vara till mycket hjälp. Och det är ju därför jag är här, för att vara till hjälp. Det är inte min uppgift att låta mina egna känslor breda ut sig. Jag vill att de ska känna sig sedda där de är för stunden. Ger en kram ibland, drar ett skämt ibland. Och jag slutar aldrig någonsin försöka hjälpa dem. Ibland kommer hjälpen för sent. Det är väldigt, väldigt smärtsamt. Men det är också en påminnelse om varför vi är här och varför vi gör det vi gör. I julas besökte min mor Ukraina och vi delade gemensamt ut varma kläder och julklappar. Bland annat på ett barnhem. Önskelistan jag fått av föreståndaren såg ut ungefär så här. Flicka, 8 år, gosedjur. Pojke, 12 år, Lego. Pojke, 7 år, leksaksbil. Flicka, 5 år, målarbok. Så fortsatte det. Många av barnen har förlorat sina föräldrar i kriget. Ett förlängt krig innebär att ännu fler barn inte kommer få se sin mamma eller pappa igen. Barnhemmet skickar mig lite bilder från paketutdelningen. En av pojkarna är inte så gammal, bara 5. Och jag vet att hans far stupade alldeles nyligen. Nu har han ingen kvar. Jag tittar på det svaga lilla leendet på bilden när pojken öppnar sitt paket.
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. And may you build a ladder to the stars and climb on every rung. And may you stay forever.
Evakueringarna kan vara önskemål från den som faktiskt ska hämtas eller från deras familj. Men en del följer också med oss spontant. Det är ofta ganska hög risk, för annars är det ju inte att betrakta som en evakuering, utan snarare en taxiresa. Vi har inte några bepansrade vitmålade fordon av senaste modell eller någon beväpnad eskort. Inte heller den allra senaste informationen eller kommunikationsutrustningen. Vi får hålla till godo med civila hjälpmedel och lokala kontakter på plats. Ibland får jag höra att det här ändå inte är en plats för civila. Att det bara är dumt att utsätta sig för den här typen av risker. Att det skulle röra sig om någon slags egotripp. Få saker kunde vara längre från sanningen. Vi gör det för att vi kan och för att det behövs. För att alternativen är uttömda för människorna vi åker till. Bland dem vi evakuerat är en stor majoritet äldre, men såklart även barn och många som på grund av till exempel funktionsnedsättningar inte ens haft en ärlig chans att ta sig därifrån. Det är förstås ett stort ansvar. De vi hämtar lever i livsfara, men skapar sig ofta en relativ säkerhet i till exempel källare. Bilresan därifrån kan potentiellt vara mer farlig än att bli kvar i källaren. De jag arbetar med har till skillnad från mig nästan alltid en bakgrund i militären och vi planerar resorna därefter, så detaljerat vi kan och med en tanke om att vara snabbt på plats och snabbt lämna. Den planen håller ungefär tills man når första huset. Någon har ändrat sig och vill stanna, någon annan vill åka med, men bara om vi först meddelar vännen 13 kvarter bort detta. Inga telefoner funkar så man får åka dit. Detta kan ju göra vem som helst lite kallsvettig om man till exempel är i Bakhmut. Här brukar någon välvillig tant lägga en hand på axeln och säga: "Oroa dig inte, jag cyklar dit varje dag." Ofta får personen höja rösten lite också för att överrösta inkommande och utgående beskjutning. Sen är det något husdjur som är på vift, glasögon som ska hittas, något dokument som slarvats bort. Därefter avskedet. De flesta vi evakuerat får med sig en väska och ett par plastpåsar. Många har levt hela sitt liv just precis där. Ofta står det alldeles klart att de aldrig kommer att återvända. Även om det handlar om liv och död så är det inte så enkelt. Det är många som upplever att det är som att dö, att lämna allt det som är dem kärt. Ett av våra besök i Lviv tar oss till en samlingsplats för flyktingar. Alla från en viss stad i Luhansk. Deras representant berättar om dagen ryssarna kom. De rullade in med sina stridsvagnar, kastade ut den befintliga statsledningen och deklarerade att stadsborna nu var befriade. Ukrainarna protesterade. De var inte i behov av befrielse. Dessutom, om de nu skulle befrias, så ville de gärna veta från vad och hur det kunde komma sig att denna befrielse bestod i att slänga ut stadens demokratiskt valda ledning. De tog till gatorna och demonstrerade med stora ukrainska flaggor. Ryssarna drog sig ur staden. En kort stund verkade som att stadsborna fått sin vilja igenom. Men sen började bombningarna. När ukrainarna inte ville ha deras befrielse fick de se sin stad ödeläggas istället. Många civila skadades eller dog. Representanten beskrev hur de försökte stanna och försökte hjälpa. Men bombningarna gjorde det omöjligt. Ändå ser jag på henne hur det ger henne ångest att hon lämnade. Så jag säger det jag vet att hon behöver höra. Nej, ni kunde inte stanna. Du var tvungen att lämna. Annars hade ni kanske gått samma öde till mötes. Hon nickar. Hennes dagar går åt till att hjälpa internflyktingar från hemstaden. Det är allt från hjälp med att hitta boende och jobb, till skola till barn och stöd till de invånare som nu strider i armén. En stor del av hennes dagar går också åt till att bekämpa propaganda. Ryssarna sprider filmklipp från hennes stad där människor står och tackar för att de fått befrielse. De är inte ens från vår stad. Vi har ingen aning om vilka de är, säger hon och fortsätter. Så många försöker få det till att vi inte bryr oss. Vi är ändå mer eller mindre ryssar. Det är propaganda och rena lögner. Men jag ser ju att till och med ni går på det. Till och med ni pratar ju så. Som att vi bara är kollaboratörer som vill vara ryssar. Men vi är ju här. Och vi vill ha tillbaka våra hem. Hon blir tyst. Hon räcker mig en kopp. En souvenir. Koppen har Ukrainas karta tryckt i svart. I det nordöstra hörnet finns ett litet rött hjärta. Hon pillar på hjärtat och säger: jag och min dotter hade så många drömmar och planer för framtiden. Nu drömmer vi bara om en enda sak. Jag får ganska ofta höra att jag borde vila mer. Är du inte trött, säger folk. Och så säger jag nej och då lägger de huvudet på sned ungefär som att jag inte förstår mitt eget bästa. Den absolut sämsta perioden för mig personligen var när jag var hemma i vintras. Så här i efterhand var jag inte hemma så särskilt länge, ett par tre veckor bara. Men jag skulle kunna svära på att jag var i Sverige i flera månader. Ostrukturerad vila funkar inte alls för mig. Jag trivs bäst när jag är sysselsatt. Vila för mig är variation av jobb och tempo. Och jag tycker inte att mitt jobb i Ukraina är jobbigt. Det gör mig inte ledsen eller nedstämd. Att vara i Ukraina har gett mig så oerhört mycket. Långt mycket mer än vad det kostat. Jag vet att en del tycker att det är konstigt. Jag och en annan volontär mötte en läkare i Ukraina som berättar om de skador som soldaterna ådrar sig i kriget. Artillerikrig betyder många stora skador och många förlorade armar och ben. Och han beskrev vilken typ av hjälp de som överlevt behöver, till exempel med proteser. När vi lämnar mötet är den andra volontären nedstämd. Hon tycker att allt känns så nattsvart och dystert. Så många unga män och kvinnor som kommer behöva så mycket hjälp. Hur kan du lyssna på sånt där dag ut och dag in? Hur kan det inte påverka dig mer? Det är klart att jag tycker att det är fruktansvärt att så många ska behöva lida. Att även de som klarat sig levande inte går omärkta ur detta. Men jag fastnar inte i det. Istället tänker jag på vad vi kan göra nu och framåt. Jag kan inte ändra på att människor skadas. Men jag kan försöka göra en liten, liten skillnad för hur det blir framåt. Det finns något hoppfullt i det. Ibland får jag verkligen slita. Om jag tänker på det stora antalet barn som kommer växa upp utan minst en förälder så blir det väldigt svårt. Det finns ingen som helst fördel med deras situation. Men inte heller det kan jag ändra på. Det jag kan göra för dem är att prata med alla som orkar lyssna om vikten av att stötta Ukraina. Om det är något jag kan göra för att hedra dem som dött så är det att göra min del för att deras ungar ska kunna växa upp i ett fritt Ukraina. Under min tid i Ukraina har jag jobbat med många volontärer. Många ukrainare såklart, men även människor från hela världen. Alla motiveras av olika saker och har olika arbetssätt. Allt från dem som på ett cyniskt sätt utnyttjar situationen till människor som är bortom otroliga, som verkar kunna ge av sig själva i oändlighet. Gemensamt för dem som jag ser upp till är att de är här för att hjälpa ukrainarna med det de faktiskt behöver. Inte själva bestämma vad behovet är för att kunna mata sitt eget ego. Men något lite mer måste jag ändå säga om Lee. Lee är 50 år och har ett byggföretag i London. Han arbetade tidigt under invasionen med att leverera mat och evakuera civila från frontnära områden. Och man kan säga att det är hans fel att jag hamnade så långt österut. Redan från start kivades vi och bråkade en hel del. Och Lee tyckte särskilt om att driva med mitt arbete västerut, som han kallade för att patrullera den polsk-ukrainska gränsen. Du vet att det redan är rätt många som gör det, va? Jag tror inte de behöver mer hjälp där, kunde han säga och himla med ögonen. Så efter att mitt besök i Butcha hade fått marinera lite frågade jag om jag inte helt enkelt kunde följa med honom på ett av hans uppdrag. Som en engångsgrej bara. Det är nu snart ett år sedan. Vi har mycket lite gemensamt egentligen, men tre saker förenar oss. En vilja att göra skillnad, en ganska kort stubin och en passion för te. Lee har en bakgrund inom militären, vilket jag helt saknar. Så han har under mycket suckande och svärande, men med en värme som är väldigt karaktäristisk för honom, tagit sig an mig. Nu kanske någon tänker sig en romantisk Bonnie and Clyde-tillvaro. Icke. Men vi påminner mycket om en annan duo, tycker jag. Petson och Findus. Jag är Findus, som ser till att vi håller oss sysselsatta, helst i överkant, knyter kontakter och far runt lite grann som ett vådaskott. Var är avknappen, kan Li ibland sammanbitet säga. Li är Petson, som ser till att det blir lagom spännande och lagom mycket i ett lagom tempo. Han ser också till att vi gör saker som man tyvärr måste, som att äta och sova. Vi tjafsar och bråkar ganska mycket, men det blåser fort över. Då tar Li fram sitt stormkök och gör te. Nu delar vi på teet, säger han surt. Jag vill inte ha te, säger jag grinigt. Det där är inte sant, och det vet du, säger Li, så tålmodigt han för stunden klarar. Sen är vi sams igen, tills jag tar nästa oöverlagda beslut, eller han agerar så långsamt att det borde vara illegalt. Och vi jobbar bra ihop. Vi packar saker, lastar saker, levererar saker, svär åt saker. Jag skulle lita på honom med mitt liv. Och på grund av en del av de platser vi varit på så vet jag att det är så. Hur många kan säga det om en vänskap och veta att det är sant? En vacker vinterdag i början på året åker vi till ett militärsjukhus. Sjukhuset ligger i en liten stad, en timmes bilfärd från Kramatorsk. En stor grå huskropp av det slag som aldrig kan ha varit särskilt vacker, inte ens när det var nytt. Jag hade blivit tipsad om just det här militärsjukhuset många gånger. De vårdar soldater från hela den östra fronten, allt från mindre skador till betydligt större operationer. Viktor, som är chef för sjukhuset, har lång erfarenhet, inte minst från FN-tjänstgöring i flera olika länder. En vecka innan invasionen kallades han hem från just en sån tjänstgöring. Han placerades på ett stort sjukhus, en prestigefull tjänst. Men Viktor var inte nöjd. Han ville ha konkreta åtgärder för att säkerställa vården och rehabiliteringen för soldaterna. Han tjafsade och bråkade om allt från hur soldaterna ska tas från fält till den första vårdpunkten, till hur vårdkedjan därefter ska se ut, till hur rehaben ska utformas. Så till den milda grad att han blev förflyttad till det här stället. Ett gammalt sjukhus mitt ute i ingenstans. Viktor är en riktig bråkstake, men hans argument är enkla att sympatisera med. De som dör på fronten är Ukrainas framtid, unga män och kvinnor. Det minsta vården kan göra är att se till att rehabilitera dem så gott det någonsin går, oavsett om de kan återvända till aktiv tjänst eller inte. Jag blev direkt stormförtjust. Kärleken var inte besvarad. Viktor mötte oss med minsta möjliga entusiasm. Här vill jag vara tydlig. Ukrainarna är inte skyldiga mig sin värme, sin vänskap eller ens sin tacksamhet. De är skyldiga mig att inte be om sådant de inte behöver och att använda sakerna så som vi sagt, men allt därutöver är en bonus. Med det sagt brukar stämningen vara hjärtlig. På något sätt i samma båt, även om båten ibland känns som en sliten eka på ett väldigt stormigt hav. Viktor viftade till lite som han viftar bort en irriterande fluga, och vi tolkade det som att vi skulle följa efter honom. Vi travade lydigt in på sjukhuset. Allt är slitet. Väggarna, taket, alla möblerna, patienterna, personalen. De vi möter är stressade. Men de tycks ta hand om varann. En hand på axeln, en snabb kram i förbifarten. Vi får träffa sjukhusets kirurg. Hon hade en tjänst någon annanstans förut. En tryggare tillvaro och en bra position för karriären. Jag bad henne komma hit istället. Det ångrar hon nog rätt ofta, säger Viktor. Även operationssalarna är slitna med lösa tapeter och kakel som släppts sedan länge. Standarden är mycket låg, även om jag ser att de som jobbar där verkligen gör sitt bästa för att ge bästa tänkbara vård. Yrkesstoltheten går inte att ta miste på. Det beslutas att vi ska bjudas på mat. Mitt i allt allvar blir det en ganska humoristisk kulturkrock där vi på svenskt vis försöker tacka nej utan övertygelse och våra värdar på ukrainskt vis trycker i oss maten då. Borscht såklart, följt av bovete och kött. Efter det en kopp väldigt starkt kaffe. Under hela processen cirkulerar Viktor kring oss lite grann som en otålig haj. När vi reser oss upp förklarar han att 80% av patienterna ska tillbaka till strid. Därför måste de motiveras. Givetvis är ukrainare på det stora hela taget väldigt motiverade. Men som Viktor säger, när du sett tillräckligt många av dina vänner dö eller skadas för livet så kan det ta emot lite. Mängder av barnteckningar pryder väggarna. Så att de ska minnas varför de slåss, säger Viktor. Barnen är framtiden trots allt. Inte vi. Kyrkan dyker upp med mat och fika. Barngrupper kommer och sätter upp teatrar. Även soldaterna möts och samtalar, sjunger och är tillsammans. De har även en samtalsterapeut. Men hon är bara en person på 250 patienter. Och många har stora behov av att prata. Och hon är bara där en dag i veckan. Vi avslutar turen i de blivande operationssalarna. Eller i alla fall skalet till tre operationssalar. Det är egentligen bara tre kala rum. Det behöver läggas golv, kaklas väggar, målas. Det behövs mängder av utrustning. Viktor säger att de har svårt att få fram operationsbord. Han visar dem de jobbar med för tillfället. Borden är så gamla att de skulle göra sig bättre på en historisk utställning. De går inte längre att höja och sänka eller vinkla på vettigt sätt. Något som är avgörande för att kunna utföra operationerna. Jag vill komma på något positivt att säga, men det är svårt. När vi ska ta avsked vill jag hitta rätt ord. Jag ser tröttheten, uppgivenheten. Jag tar sats och försöker. Jag beundrar ert arbete. Jag kan inte tänka mig hur det är att utföra ett så avgörande uppdrag med så bristfälliga förutsättningar. Viktor tittar på mig, säger okej. Av någon anledning klingade det jag sa falskt, fastän jag menade varje ord. Vi står där i tystnad. Viktor betraktar mig och kommer inte göra det enkelt för mig. Jag beundrar honom för det. Jag undrar hur många besökare som stått här och beklagat sig. Jag tar sats ändå. Hittar det som är allra mest sant och det enda jag kan lova. Du behöver operationsbord och jag förstår det, säger jag. Jag kan inte lova att jag hittar några, men jag ska verkligen försöka. Jag är nöjd med det. Men jag ser på honom. Han tror mig inte. Vi har nog inte ens lämnat sjukhusparkeringen innan jag har frågat alla som kan tänkas hjälpa om de råkar ha ett operationsbord någonstans. Det är chattgrupper i alla tänkbara appar, digitala nätverk av volontärer som varje dag arbetar hårt för att hjälpa. Och vi hittar faktiskt inte bara ett operationsbord utan fem. Jag kan inte tro mina ögon, men det finns bilder, där är de alldeles verkliga. Jag säger inte ett ord till Viktor. Det här tänker jag hålla tokhemligt så länge som möjligt. För tänk om något händer. Min hjärna är kul så. Den gillar att hitta lösningar på problem. Men om problemet är löst så går det lika bra att hitta problem med lösningen. Tänk om borden är trasiga. Det är de förstås inte, det kontrolleras. Tänk om lastbilen åker i diket, eller åker fel, eller hamnar fel. Allt detta är såklart väldigt osannolikt. Till slut landar min hjärna i en katastroftanke jag inte kan värja mig från. Tänk om borden spontan går sönder i lastbilen under färden. Med den maximalt ångestladdade tanken kan jag äntligen slappna av. Det tar ett par veckor, men sedan kommer lastbilarna. Är det dessa, säger Viktor oroligt när vi börjar lasta av. Några sjukhussängar står allra längst ut. Jag skakar på huvudet så att det nästan ramlar av. Nej, nej, nej. De är längre in, säger jag och hoppas att det är sant. Tänk om det skett något hemskt misstag och de är på en annan lastbil. Viktor fortsätter med det här hajlika beteendet som han har och cirkulerar runt lastbilen. Vi lastar av mat, sjukvårdsmateriel, bra saker. Men det är när vi ska rulla av operationsborden som jag ser det. Viktor och kirurgen står och tittar. Och när vi rullar fram bordet så ser jag i deras ögon det finaste jag vet. Hopp. Det är sent en söndagkväll när vi lämnar sjukhuset. Vi har inte hunnit hem än innan jag får en bild från Viktor. De har testat borden och de funkar. Knappt har jag hunnit vakna morgonen därpå innan Viktor meddelar. De har precis genomfört den första operationen på det första bordet. Såna här saker kan jag leva på länge. Jag plockar fram de tillfällena när det inte går lika bra. När jag mest känner mig vilsen och förvirrad. Texas is hot, I can be cold. Grandma cried when I pierced my nose. I'm all right with a slow burn. Taking my Vi sitter vid ett middagsbord hos en god vän. Det är jag, Li och några från en engelsk organisation. De har ett väldigt smalt men effektivt koncept. De serverar pizzor. De åker runt till olika byar och sprider lite glädje genom att bjuda på pizza. Det är förstås inte så att Ukraina kommer att vinna kriget för att någon serverar pizzor, men deras insats är ändå viktig. Den stärker känslan av hopp och att ukrainarna inte är bortglömda. Vår värd råkar veta en hel del om drönare och jag frågar honom om en specifik ukrainsk tillverkad variant. Just denna är skapt för att kunna bära sprängladdningar men kan också användas för ren övervakning. Då Då reser sig en av personerna ur pizzasällskapet upp och går. Han tittar mig i ögonen och säger: "Lycka till med din karriär som vapenhandlare." Han säger det utan minsta humor och värme. Han tycker definitivt att det jag gör inte är lika fint som hans humanitära gärning. Det var inte rätt tillfälle där och då att argumentera. Men händelsen fick mig ändå fundera. Kanske är det fler som tänker som han. De som är svagast är de som drabbas hårdast av krig. I Ukraina gäller det till exempel psykiskt sjuka, människor med funktionsvariationer och äldre. Och sedan barnen förstås. Alla dessa ukrainare som är långt bort från maktens korridorer betalar ett väldigt högt pris just nu. Den som värnar civilsamhället har all anledning att vilja att kriget ska ta slut nu direkt, helst igår. Men det är viktigt att förstå att i Ukraina så är militären civilsamhället. De allra flesta är vanliga människor med vanliga jobb, med vanliga familjer och väldigt vanliga drömmar. De vill inte ha krig. Hela situationen för dem är bizarr, som en mardröm utan slut. De förlorar så mycket. Och de kommer att förlora ännu mer innan det här kriget är slut. Här heter det ibland att i så fall vore det väl lämpligt med fredssamtal. Det skulle skona ukrainska liv. Men då har man inte förstått att ukrainarna vill inte ha fred. De vill ha frihet. Två otroligt olika saker som nu ständigt blandas ihop och likställs med varann. Det är stor skillnad på fred och frihet. Många krig är komplicerade. Det finns förklaringar, argument för och emot, förvecklingar på tusen sätt som gör det fullt möjligt att se bägge sidors argument. Men inte här. Det ryska angreppet på Ukraina är för mig så otroligt lätt att ta ställning till. Det finns en tydlig angripare och en tydlig försvarare. Jag tänker att om man inte klarar att ta ställning här, då måste man vara nästan gränslöst feg. Det vore fint om diplomati fungerade i det här läget. Jag vill gärna leva i en värld där det skulle funka. Men fredsmäklarna glömmer en annan viktig och helt avgörande sak. Att argumentera för att skona människoliv fungerar bara om bägge sidor anser sig förlora något. Putin och Kreml sörjer inte sina soldater som dör i Ukraina. Så många av de soldater som Ryssland skickat till Ukraina är fattiga bondpojkar som aldrig hade en chans. Vars familjer helt saknar makt och inflytande. På sociala medier cirkulerar videos på ryska familjer som får ersättning för sina döda soldater. En pälsjacka, lite grönsaker. Folk skrattar, men skrattet sätter sig i halsen om man inser att det är det här som är Rysslands uppfattning om vilket värde ett människoliv har. Putin har inget att förlora på att fortsätta kriga. Jag önskar att diplomatin skulle fungera. Vem vill leva i en värld där en makthavare inte ens bryr sig om sina egna? På Twitter cirkulerar filmer på hur dåligt utrustade de ryska soldaterna är. Det raljeras över hur de blivit beväpnade med pinnar istället för vapen, att de saknar hjälm. Ingen soldat värd namnet vill döda en knappt vuxen man beväpnad med en gren och en hjälm som utan överdrift härstammar från andra världskriget. Det kostar att ta en annan människas liv. Under vintern stöttar vi en grupp soldater i en enhet som motsvarar det svenska hemvärnet. Vi hjälper dem med elverk, underställ och mat. Basala saker, men väldigt viktiga om man inte har dem. En av killarna är ung. Jag skulle gissa att han är runt 20 år. Han är lite blyg, men väldigt glad, trots den tuffa situation han och hans grupp är i. Han har en närvaro och en glöd som gör stort intryck på mig och Li. Vi träffar gruppen ett par gånger till, fyller på det som behövs. De blir tröttare, de drabbas av förluster. Vi beklagar på distans för sakerna de behöver kan vi inte hjälpa dem med. Mörka hjälpmedel för att kunna se fienden på natten. Drönare för att slippa göra onödigt farliga rekognoseringsuppdrag. Starlink för att kunna kommunicera. Och bilar. För det finns aldrig tillräckligt många bilar för att fylla alla behov. Soldaten vill i alla fall lämna över ett diplom. Som tack för vinterns stöd. Jag vill inte ha diplom. Jag tycker att det känns otroligt obekvämt. Jag är inte här för det. Jag tycker inte att det är något som ska behöva belönas. Att vara en medmänniska. Men soldaten framhärdar. Det är viktigt för honom att lämna över det. Då bestämmer jag mig för att det är viktigt för mig också. Vi stämmer träff på ett café, men när han dyker upp känner vi inte igen honom. Han är inte samma person längre. Glöden och närvaron han hade är borta. Jag försöker fånga hans blick, men det går inte. Han lämnar över diplomet, mumlar ett tack, men när jag ska svara honom har han redan vänt på klacken och gått. Det är en grå höstdag. Vi åker genom byarna nära fronten. Vi har med oss kläder, lite mat och andra förnödenheter. Vi ska också försöka prata med en del bybor om vilka alternativ som finns. Kanske väljer någon att lämna. Men just nu är vi vilse. I en korsning dyker två soldater upp med en hund i ett provisoriskt koppel. Den ena soldaten är Igor. Det visar sig att han pratar en hel del engelska och vi småpratar där i korsningen. Vilken fin hund, säger jag. Tack, säger Igor. Den följde efter oss en dag, så vi har tagit hand om den. Den ska härifrån så fort vi hittar ett annat hem till den. Krig är ingen plats för en hund. Han sneglar ner på hunden. Eller för människor. När Igor förstår att jag är från Sverige frågar han om jag känner till en hyfsat känd utbildningsapp. Jo, säger jag. Visst känner jag igen den. Och Igor skiner som en sol. Det är mitt företag som har utvecklat den. Jag är programmerare. Ja, när det inte är krig förstås. Igor berättar att av sitt kompani på 100 soldater är det endast han som fortfarande är i tjänst. Alla andra är antingen döda eller skadade. Jag är lyckligt lottad, säger han. Men han ser inte ut som att han känner sig särskilt tursam. Han visar oss byar och husgrupper vi aldrig hittat annars. I en av byarna bor det flera barn, kanske i åldern 8-13. De lyssnar till smällarna och lyckas identifiera utgående, inkommande och vissa vapentyper. De verkar inte rädda. Om något verkar de vara vana vid ljudet. Igor tar med oss till sin grupp Safe House. Vi är mellan de ryska och ukrainska positionerna, kan man säga. Så det är ganska säkert, säger Igor entusiastiskt. Jag känner rent spontant att det finns brister i resonemanget, men väljer att inte gräva vidare. Medan projektilerna visslar genom luften från den ena sidan till den andra och tillbaka så bjuder de på kaffe och choklad. Vi pratar om allt möjligt. De visar bilder på sina familjer, sina barn. De berättar vad de gjorde förr. Hantverkare, lärare, kemist. De berättar om vänner de förlorat i kriget. Ingen pratar om framtiden. Det är dags att gå. På vägen ut plockar en av killarna upp en plåthink. I den ligger handgranater, kanske runt 10 stycken. Vill du ha några? Under en lite stel tystnad kikar vi ner i hinken från varsin sida. Nej, det går nog bra ändå, säger jag. Han rycker på axlarna. De är ryska. Hälften funkar säkert inte. När jag jobbade i tebutik sa jag ofta ta hand om dig till kunderna när de skulle gå. Men vad säger man till en soldat vid fronten? Jag och Igor säger hej då och att vi ses igen. Trots att vi båda vet att det kanske inte blir så. Vi gör det ändå.
I'm not afraid to die.
dag kommer jag lämna Ukraina. Jag vet inte när det blir. Jag hoppas och tror att det är för att Ukraina vunnit. När jag lämnade Sverige ville folk så gärna veta vilken koppling jag har till Ukraina. Antagligen för att förklara det som kanske för de flesta är ett ganska märkligt livsval. Jag hade ingen koppling till Ukraina. Men nu har jag det. Att säga att jag inte har en koppling hit är som att säga att jag inte har en koppling till min arm eller mitt ben. Den ändlöst blå himlen och de lika ändlösa solrosfälten. De fruktansvärt envisa men lika älskvärda ukrainarna som nu är mina vänner. Jag lyssnade på en av de många poddar som avhandlat kriget. I den intervjuades en ukrainsk författare som menar att ryssar och ukrainare aldrig kommer kunna förenas i ett och samma land som Ryssland önskar. Hon sa, ryssar värdesätter ordning. För ukrainare är ordning ingenting. Frihet är det enda som spelar någon roll. Jag känner en stor beundran för Ukraina och det ukrainska folket. Som vågat bråka, vågat vara obekväma för att få vår hjälp. Som offrat när det hade varit enklare att låta bli. Som återuppbygger det som förstörts. Som vågat vara okuvliga och som vågar utmana omvärlden. Frihet och demokrati är ingen naturlag. Det är rättigheter som måste försvaras. Ibland med vapen i hand. Och kanske känner du att du inte orkar bry dig. I så fall önskar jag att du åtminstone tar en stund och uppskattar det du har. Det finns de som skulle ge vad som helst för dina dåliga dagar. Just nu är det någon som offrar sitt liv för ett fritt Europa så att du ska slippa.
Jag har hört en språkorkester brista ut i klagosång. Elegier utan texter, harmonierna i moll. Kan du snälla sitta bredvid när jag mister mitt förstånd? Rör mig över onda ställen, bara ta mig härifrån. Allting kommer att bli bättre fast än båda varit. Jag har hört en stråkorkester sjunga det för oss.
Producent Mattias Österlund och tekniker Alma Segerholm. I vårt arkiv finns Gudrun Perssons sommarprogram. Och i ett program i Sveriges Radio som varje vecka svarar på en ny fråga kring kriget som Ryssland för i Ukraina är radiokorrespondenterna Ryssland.
Välkomna till radiokorrespondenterna Ryssland med mig Fredrik Wadström. Hur allvarligt ska vi se på Putins återkommande hot om massförstörelsevapen? Gudrun Persson, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut.
Vi ska ta det här mycket allvarligt och kärnvapnen är en grundbult i de ryska anspråken på att vara en global stormakt. Och bara att vi sitter här och diskuterar eventuell rysk användning av kärnvapen visar ju hur allvarligt det är.
Sök efter radiokorrespondenterna i appen Sveriges Radio Play.